Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Radio Play.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, idrottare med blåst på pengar aura blir blåsta på pengar igen.
Henrik Zetterberg, is this a scam? Bedragaren, no. Henrik, okej.
Okay. Jakob tar med sig kameramannen in i sängkammaren.
Det kanske övergår i sex, vad vet jag. Det är kanske fredag, lite rödvin.
Sällan om jag tror det.
Ja, men kanske den här kvällen.
Så kanske.
Och så halvvägs in i samlaget. Bryt!
Vem är det här nu då? Klasse?
Ja, det är regissören, eller Klasse.
Och vi skämtar ingenting om Paolo Roberto. Paolo Robertos eget matmärke Paulos gick ut och sa: vi har ingenting att göra med den här Paolo. God afton mina damer och herrar. Det är fredag, det är freakshow, det är klämdag, men vi hoppas att ni är med oss ändå. Jag heter Messiah Hallberg, i en annan studio på en annan plats i landet. Eller i alla, samma stad kanske, men lite längre. Några rum ner, Jakob Ökvist.
God kväll Sverige, god kväll Messiah Hallberg.
Allt är lugnt med dig?
Ja, börja lite lätt tröttna på det här, vad heter det, coronaviruset.
Just det. Ja, nej, men det tror jag inte du är ensam om. Vad är din spaning för dagen?
Det är min... det är ingen favorit.
Nej, det är inte för mig heller, verkligen inte.
Nej.
Fy fan. Vi har som vanligt under dessa tider nästan, han är nästan fastvuxen i den här studion nu. Han heter John Wilander Lambrell, välkommen hit.
Tack, kul att vara här. Vi får se hur jag kommer må när jag släpps ut så småningom.
Ja.
När allt det här är över.
Ja, de låste ju in i veckan en före detta nazist i Big Brother-huset. Han kom ju ut med 1 000 000 kronor. Jag tror tyvärr inte att det kommer vänta något guld i slutet. Alltså när dörren öppnas, John, så tror jag inte att du kommer bli belönad rikligen.
Nej, vad tråkigt. Ja. Men jag har i alla fall fått ta kontakt med omvärlden. Det har väl inte han
fått. Nej, det har han inte.
Och sen är du ju inte nazist heller.
Nej, inte innan jag gick in. Jag vet inte, vi får se när jag kommer ut.
Var det en omvänd Big Brother?
Ja, men vi får se hur samhället kanske har förändrats när jag kommer ut.
Att vi tatuerar på det i studion är ett motsats.
Ja, jag kanske kommer ut med extrema åsikter. Oklart varför jag skulle göra det, men kanske.
John lämnar till stöveltramp.
Otroligt. Jag tänkte bara snabbt, jag lyssnade på den senaste söndagsintervjun. När ni lyssnar på den i P1, det är då Martin Wiklin, väldigt duktig journalist som har den. Han hummar mycket.
Mm.
Han, precis så ja, bra Jakob. Du illustrerade.
Han är väl håsad som typ Sveriges bästa intervjuare.
Ja, precis. Han är ju väldigt duktig tycker jag. Men precis som i alla intervjuer så hittar man ju till slut en, alltså man hittar deras sätt att, alltså man kan hitta ett mönster som man då kan i slutändan antingen störa sig på eller älska. Det finns ju gränser för hur länge man kan älska en intervjuare, tänker jag. Men så är det väl med alla.
Har du kommit över Martin Wiklin-älskandet?
Ja, det var ganska mycket hummande just i den här söndagsintervjun okay. Som gick nu förra veckan. Och då tänkte jag att ni skulle få gissa lite grann vem det var som var intervjuad denna vecka.
Mm.
Ah, ja. Spännande.
Okej, det är lite som en liten lek då. Okej. Vem börjar då sin intervju med att citera en strof av Kristina Lugn, att livet är ett långt sorgarbete?
Mm.
Mm. Sen här är några ytterligare citat. Personen säger: jag har svårt att se att jag kommer leva ett helt liv om jag verkligen kommer orka det.
Oj.
Ja. Jag har funderat på om jag ska leva eller inte leva.
Gud vad mörkt.
Ja, och sen avslutningsvis, jag tror inte att jag någonsin kan bli älskad på riktigt.
Wow.
Ja, det är väldigt tungt. Är det då ett, det här alternativ ett, är det författaren och artisten Ulf Lundell som nu är aktuell med en ny platta om hur han precis har förlorat körkortet efter en rattfylleskandal?
Just det, det gjorde han.
Ja, okej. Okay.
Är det alternativ två? Är det artisten Joakim Tåström som är aktuell med en ny platta om den eviga jakten på lyckan och att försöka hitta sin nya mansroll som han också kan känna sig bekväm med?
Mm. Tåström är mörkt. Ja. Ja.
Eller är det alternativ tre? Artisten Joakim Lamotte som är aktuell med en ny platta om det hårda livet som underground-journalist och näthat?
En ny platta alltså?
Ja, kanske inte en platta direkt, men han har blivit intervjuad i söndagsintervjun i alla fall.
Ja, men han känns ju ändå som att så här, han tror att han kan bli älskad. Så jag tror Tåström.
Får man slänga in ett eget namn? Jag tror inte på någon. Torsten Flink.
Åh, det var en bra gissning. Det var en bra gissning.
Han var inte med.
Jag tänker att han citerar Kristina Lung där. Kan jag tänka mig att det skulle Flink gärna göra.
Ja, precis. Det var nära, Jakob. Men tyvärr, ni har fel allihop. Ni skulle såklart ha gissat på det femte alternativet då, om Torsten Flink var det fjärde. Rätt svar. Rätt svar är då ganska oväntat sociala medier drottningen och bloggentreprenören Isabella Löwengrip.
Ja. Wow, den
är så dålig på de här gissnings.
Man såg inte den komma, alltså redan bara sekunder in då när intervjun inleds och Isabella Löwengrip, the artist formerly known as Blondinbella, reciterar då en strof av Kristina Lugn, så känner man att det här är en ganska omskakande timme, alltså i alla fall omskakande i det syftet att man att det förändrar då för evigt bilden av Löwengrip, tycker jag.
Ja, det är ju långt ifrån dagens outfit.
Det är enormt. Ja. Vi lyssnar lite grann och jag rekommenderar alla att gå in och lyssna. Det är en väldigt väl spenderad timme, söndagsintervjun med Löwengrip.
Det här är P1, Sveriges Radio.
Men vad är det du känner igen dig hos Kristina Lugn?
Det är nog hennes smärta. Att det, livet gör ont. Och hon sa det en gång, att livet är ett stort sorgarbete. Och förstår man inte det, så kan man inte heller bli glad. Och det tänker jag ofta på. Ja, och ibland så känner jag att jag inte kommer bli så gammal heller.
Ja, men säg inte så.
Nej, men jag känner inte nu. Men jag tror inte att jag har svårt att se att jag kommer leva ett helt liv. Att jag inte, och det kanske är att man inte så, men att man...
Varför känner du så?
För jag vet inte om jag kommer orka. Och stundtals i mitt liv så har det blivit väldigt mörkt och jag funderat på om jag ska leva eller inte.
När har det varit så?
Den tanken har nog funnits ganska regelbundet, som kommer då och då.
Du tror inte att du kan bli älskad på riktigt?
Jag vet, barnen känner ju en villkorslös kärlek till mig som mamma. Men nej.
Men det är så...
det är oerhört, jag blir deprimerad.
Avgrundsdjup.
Så att till och med Wiklin då, som ändå söker mörkret, säger nej, säg inte så.
Flera gånger gör han det, att han är så, nej, inte dit.
Inte dit, ja. Det här är det för mörkt.
Han alltid brukar pressa gästerna i vanliga fall.
Ja, precis, det var ju något avsnitt med Filip Hammar, han verkligen försökte pressa in honom i det här mörka hörnan och Filip Hammar streta emot då. Men här är det då att Wiklin...
Du mår väl pist innerst inne? Ja. Nej, det gör jag inte. Jo, men du kan vara ärlig nu.
Här får Wiklin då stå och hålla i tampen för att hålla upp bloggdrottningen från avgrunden. Och det är... Nej, men det bara förändrade min bild av Löwengrip. Och det som är så hemskt också är att hon... Alltså hon har ju en litet... Det finns ju ett stigma kring Löwengrip, att många tror att hon då... Hon berättar ju själv om hur hon under många år har fabricerat sin egen värld och sin persona för att få reaktioner från sina läsare. Och
just det.
Att då det här är ytterligare en del av det spelet. Det är ju ganska hemskt.
Ja, det är ju cyniskt.
Det är väldigt cyniskt.
Ja.
Och det är ju väldigt hemskt om det är så att hon faktiskt blottar sin genuina upplevelse här och hur hon ser på livet. Alltså det är ganska avancerat om hon sitter och bara studerar Kristina Lugnstrofer för att plötsligt skifta sin publika persona. Det är ju väldigt ingående.
Ja, alltså från då att hennes hus har haft ett eget Instagramkonto till Kristina Lugn. Det är ju en ganska lång sträcka däremellan.
Det är en rejäl resa mentalt.
Nej, men så jag bara tänker att det får en ibland att fundera lite grann på, men hur man bemöter kända människor. Det är inte alltid vi vet vad som lurar där under. Så jag tänker att vi kan ta med oss det in i veckans freakshow. Innan vi hoppar på diverse kändisar så måste vi också komma ihåg att kanske är det bara en osäker person som vi pratar om, som egentligen bara vill sitta hemma och läsa Kristina Lugnstrofer.
Ja, och hur mår Martin Wiklin nu?
Det är svårt att se.
Är han fortfarande kvar nere? Om man någonsin kommer
kunna hämta sig från det här mörkret. Man bara läser nästa söndag så står det: idag utkommer inget avsnitt av P1 söndagsintervjun. Martin Wiklin är inskriven på ett rehabhem i Schweiz.
Han behöver hämta sig.
Han kommer inte leva ett helt liv.
I mars 2018, det är över två år sedan. Herregud vad länge vi har gjort det här nu, Jakob.
Är det så länge?
Ja, det, vi har hållit på sedan 2016, så det är väl ja, men snart 4 år då. Men det här var ett avsnitt, avsnitt 58, mars 2018. Det heter Blåst på pengar, Aura, ett av våra mest omtalade avsnitt. Då går vi igenom en hel del svenska idrottsmän då. Det är alltid män. De är alltid framgångsrika inom sitt gebit. De är hyllade. Men de har också ganska dåligt sinne för ekonomin. Vi går igenom ett helt gäng av svenska nationalhjältar som då har gjort bort sig genom dåliga investeringar. John Wilander Lambrell ringde mig en morgon och sa, har du hört nyheten? Och jag sa, vad är det? Han sa, det blåst på pengar, Aura. Det har aktualiserats igen. Det är fler människor som har blivit blåsta på pengar. Eller egentligen är det samma personer ännu en gång.
Ja, precis. Det är fler blåsningar, men inte fler personer.
Nej, okej. Okay.
Den kan man väl sammanfatta det som. Och det var ju nyheten som briserade då här i veckan att i Aftonbladet då att Jesper Parnevik, Gio Waldner och Thomas Brolin blåsta på pengar i bedrägerihärva.
Nej, nej, nej.
Inte igen då, tänker man.
Nej,
jag läser lite här vad som har hänt då. Gång på gång sålde Gio Waldner och Thomas Brolin in den påstådda vinstmaskinen Kamboa som skulle ge 25% avkastning. Men polisen anser att det handlar om ett pyramidspel där nyckelpersonerna stulit hundratals miljoner kronor och sitter nu häktade. Så det är ett citat här. Det här bådar inte gott. Vi är lika chockade som alla andra, säger Jesper Parnevik som investerat pengar i bolaget och tillägger att han inte sett någon avkastning än.
Nej, det är ju att han inte såg det komma är ju... herregud. Och vad hette bolaget igen där de hade lagt in miljonerna?
Kamboa.
Kamboa, det låter ju pålitligt vid första...
Jag hade kastat pengar över Kamboa-bolag.
Ja, men det gjorde ju då de här före detta idrottsstjärnorna som har lite av en blåst på pengar, Aura. För det känns ju som att vi har läst om det här förr. Vi pratade om det här då tidigare i Freakshow. Några andra exempel då på liksom idrottsmän som har gått på blåsningar. Jag tror då tog vi upp fotbollstränaren Sven-Göran Eriksson som gav 100 miljoner till en ekonomisk rådgivare och tillgång då till alla sina bankkonton för att han skulle investera Svennis pengar då i fastigheter på Barbados och i dyra skulpturer.
Jag har inte gått Handelshögskolan, jag har inte gått Chalmers, men till och med jag vet att det där verkar dumt. Alltså ge alla mina pengar till en investerare.
Ja, och tillgång till dina bankkonton.
Ja, det är jättedumt tror jag.
Det var dumt då. Han skulle investera i dyra skulpturer åt Svennis. Istället försvann alla pengarna då.
Men Svennis satt ju också med såna här utklädda oljeshejkar. De såg ut som så här från Tintin-album.
Ja, där blev han också blåst.
Det visade sig vara brittiska journalister som filmade honom när han lovade bort Beckham.
De brittiska journalisterna kände också av blåst på pengarauran då som vi i Freakshow.
Exakt.
Ett annat exempel då är före detta hockeyspelaren Henrik Zetterberg. Väldigt stor i Detroit och spelar han bland annat. Han blev lurad då, står det här i Expressen, att titta, när han investerade i ett projekt i Etiopien och så i en bild på en sms-konversation då i den här Expressen-artikeln, så är det en sms-konversation mellan Henrik Zetterberg och den här bedragaren som han har då, ja, jag vet, han har skickat den här till Expressen, vilket är oklart varför.
Så de säger, har du något bevis, ja, Henrik, på hur blåst du har blivit? Och han säger, kolla bara på den här bilden.
Och då är ena, den här bedragaren har då skrivit någon lång här förklaring vad han är ute efter, eller liksom vad han, ja, vad är den här investeringen då ska handla om. Och då vad tror ni Henrik Zetterberg frågar?
En gång till.
Den här, det är ett långt då meddelande från den här investerarkillen som beskriver då det här projektet han vill att Henrik Zetterberg ska investera i. Gissa vad Henrik Zetterbergs första fråga är.
Det är väl inte fake? Frågetecken.
Is this a scam? Frågetecken. På riktigt. Vad tror ni bedragaren svarar?
No.
No. Vad tror ni Henrik Zetterberg svarar?
Great.
Good.
Okay.
Det här är klart.
Och sen så skriver han inbetalningsuppgifter. Det här är helt sant. Det finns en Expressen-artikel på det. Det är helt sinnessjukt.
Ja, men han svarade ju no.
Ja,
Okay, kan vi bara repressera dialogen en gång till? Is this a scam?
Henrik Zetterberg, is this a scam? Bedragaren, no. Henrik, okej. Okay. Det var hela konversationen.
Det är ju inte jättemånga kontrollfrågor.
Nej, det är bara den. Men kanske en bra kontrollfråga.
Jo, han borde, alltså bedragen borde ha gått på den enkla. Damn it! Yeah, it's a scam.
Ja.
De är så luriga, de vet exakt hur de ska lyssna igen.
Ja, de är oerhört skickliga, de här bedragarna.
Man anar ju ingenting i och med att de är så otroligt tydliga med att det inte...
Han sa no.
Ja, det är så.
Nej, så det finns ju någonting i det här då. Och Jesper, i det här aktuella exemplet då, så Jesper Parnevik, vi pratade lite om det, men Saja, du spelade upp en intervju, kommer jag ihåg, i det här avsnittet med Jesper Parnevik, där han investerade i en utomjording som skulle ge honom magiska krafter, kommer du ihåg det?
Men visst har det varit folk som har blåst mig. Jag kommer ihåg till exempel, jag vet inte hur jag träffade de här människorna, men vi var spelat en tävling på Hawaii en gång till exempel. Och du var ute och sprang uppe på en bergstopp. Och helt plötsligt står en snubbe där som började snacka med mig om energierna på Hawaii och hela, ja, han drog någon lång, eller det var typ om aliens och hela, han drog hela paketet, så jag tyckte, åh, det här var intressant, han kanske är en typ någon utomjording här som kan lära mig någonting då. Så jag tog med, han följde med mig hem på rummet, alltså rakt från löpt, bara så här, häng med mig hem på rummet, och där ligger Mia liksom vilar och tycker in med den här snubben som ska ge mig någon konstig eller hawaiiansk utomjordisk massage av någon slag. Och sen vart jag ju trea i den tävlingen sen. Så jag sa, fan, du måste få med på nästa tävling. Mm. Och så vann jag ju den tävlingen nästa. Ja, du vet hur jag ska fortsätta så här nu. Så, jag tar ju typ, det var någon sån här löjlig, som 1 miljon i veckan skulle han ha betalt för det här då. Och jag vart ju såhär, shit, tänk om det är på riktigt här nu. Så jag kanske bara tappar. Och de kör ju lite den där hjärntvätten att man klarar sig inte utan dem sen.
Och nu har ju Jesper Parnevik igång med investeringen igen då. I det här fallet, och faktum är att om man googlar på Jesper Parnevik plus blås på pengar, så får man 3224 träffar på Google då.
Ja, men det är trending.
Ja, och det kan aldrig vara så bra, tänker jag.
Nej, det är ju sällan bra, så nej. Det är verkligen inte.
Men det är ju märkligt att Jesper har några pengar alls, kan man ju tänka. Alltså,
han måste ju ha tjänat några enorma summor. Golfspelare är ju ruskigt överbetalda om man ser. För jag vet, min tennistränare hade någon kompis som han berättade om som var något slags, du vet, ett golfproff som var, ja men halvdant. Alltså okej, tillräckligt bra för att vara proffs. Ja. Men ändå inget namn som
ingen man kände till.
Nej, och han hade ju tjänat miljoner alltså för att ha varit med i olika tävlingar.
Men det är
ju
otroligt. Ja. Men det är väl då Jesper Parnevik har väl då jättemycket pengar, så kan han tål kanske några såna här fel. Han tål kanske 3224 felinvesteringar då.
Gud vad skönt. Jag tål en.
Ja, om ens det. Ja.
Sen är livet över.
Ja, exakt. Men det jag ändå skulle vilja göra nu, och att vi skulle kunna göra, det är att vi kanske ska sätta upp en ny investeringsstrategi åt Jesper Parnevik.
Ja, men det låter väl bra.
Så att liksom han kan, ja, så att
några tumregler.
Han klarar ju uppenbarligen några tusen felinvesteringar, men pengarna tar vi slut någon gång. För jag ser ju en hel del varningstecken i den här historien om det här företaget Kamboa som han nu nyligen har investerat i. Så vi kanske kan peka på de exemplen och varningstecknena och sätta upp några nya regler för Jespers investeringar i framtiden.
Ja, bra.
Och då är då affärsidén för Kamboa. Det är alltså, jag läser här, en slags påstådd storskalig sportbetting där vad som företaget beskriver som unik mjukvara och intelligenta algoritmer identifierar matcher där vinstchansen ska vara särskilt hög.
Lite förvirrande, men någon form av bettingverksamhet.
Om du tycker det är förvirrande, så var ändå i pressmeddelandet vid lanseringen av Kamboa så gick pingislegendaren Gio Waldner i god för det här, och han tyckte inte att det var så förvirrande, utan skriver... Okay. Eller han säger då i pressmeddelandet: bolagets kärnverksamhet handlar ju trots allt om sport, så beslutet om en investering var därför inte särskilt svårt att komma fram till.
Nej.
Alltså, så regel nummer ett,
han är ju,
då
han är ju OS-guldmedaljör, herregud.
Ja, precis, men kanske då regel nummer ett för Jespers nya investeringsstrategi: följ inte Gio Waldners strategi, som innebär att om det bara handlar om sport så är det inte svårt att komma fram till att man ska ge företaget sina pengar.
Nej. Alltså,
det räcker inte.
Det är en svag säkerhet, just att om det bara rör sig inom en viss sfär av samhället, så är det garanti för att det inte är någon bluff.
Det tycker ju Jo Waldner. Ja, jag tycker att det låter lite konstigt.
Ja, han har ju blivit skjuten med pingpongbollar i pannan sedan han var 12 år, så att det kan ju...
Ja, det kanske också ska vara en regel. Alltså de som har fått de som har avtryck av pingpongbollar i pannan följer inte deras investeringsråd.
Ja, som en liten bisats.
Om det står Stiga i pannan på dem.
Baklänges.
Så...
Ja, jag får inte bort det där. Ja, det är faktiskt också ett råd. Ja, men jag läser vidare här då. Säljmiddagen för Kamboa, då Jesper Parnevik var med, ägde rum på MS Molly, en båt som ägs av Mattias Frisk, Gio Waldners agent, som också är känd från popgruppen Friends in Need. Kommer ni ihåg dem?
Just det.
Alla vi längtar efter sommar.
Ja.
Messiah spelade ju upp Dr. Albans nya corona-hit här förra veckan, men Det här var ju hans hit före det.
Ja, precis. Det här är då den lite äldre... Jag tänker regel nummer två. Gå inte på några säljmiddagar som arrangeras av en kille som springer runt i en vit kostym i en musikvideo och sjunger det här. Sommar och stränder, det vill alla ha. Brun utan ränder, så ska det vara.
Gin tonic i sanden.
Sommar och stränder, det vill alla ha. Brun utan ränder, så ska det vara. Gin tonic på stranden, oh la 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 la. En flicka i handen, det vill alla ha.
Det vill alla ha?
Ja, man ska ha då flickan i handen då.
Och då var alltså Mattias Frisk, eller Flink?
Frisk.
Flink, Mattias Flink är massmördaren. Känd för helt annat.
Han ska man inte heller ta investeringstips från.
Nej, bra.
Ja, nej, men så kanske det ska vara en regel då också. Men som jag sa, Thomas Brolin har ju också investerat i Camboa. Och han har också ett citat med i det här pressmeddelandet. Det lyder så här: jag fick en väldigt öppen genomlysning av både företaget Camboa och verksamheten. Och det gick snabbt för mig att begripa den smarta affärsidén och också välja att själv placera i produkten. Ja, så investeringsregeln nummer tre då. Om Thomas Brolin säger att han snabbt begriper en affärsidé, så kanske man ska dra öronen åt sig.
Ja, ja, verkligen. Det är ju, han hade ju dammsugarmunstycket i och för sig som blev någon slags succé.
Ja, men den är lättare, den tänker jag, det är en lättare affärsidé att begripa.
Ja, den är inte så svår. Damm på golv, munstycke på, damm försvinner.
Ja, men det är väl kanske att affärsidén med en hel dammsugare var kanske för svår att begripa för Thomas Brolin. Men bara dammsugarmunstyckena var enklare.
Supertydligt.
Ja, men nu var inte, vi var ju inte med på den här säljpitchen, så att... Vi vet ju inte hur de presenterade den här idén. Förutom att det var 25% avkastning i garanti.
25% avkastning, och sen kanske då namnet döljer en av anledningarna till att de investerar. För jag läser vidare i artikeln här. 2012 bildades företaget Camboa, som egentligen är en förkortning för konsten att må bra utan anledning. Alltså Camboa, konsten att må bra utan anledning. Ja, precis. Så det är sant, det är det står för. Så sista investeringsregeln till Jesper Parnevik då: investera inte i bolag vars företagsnamn låter som att de säljer nätdrogen Spice. Så kanske om Jesper Parnevik håller sig till de här reglerna i sin nya investeringsstrategi, så kanske han inte behöver förlora så mycket pengar. Även om han verkar ha mycket.
Jättebra. Jag ska skriva ner dem själv.
Ja, det är bra. Vi kan alla följa den strategin.
Freakshow presenteras denna vecka i samarbete med Biltema, och det är väl ganska lämpligt i dessa tider när folk börjar vända sig ut mot trädgårdarna och försöka komma på lite roliga grejer. Min tjej är mycket så att vi ska göra saker med barnen utomhus, och då är det ju ganska tacksamt att ha någonting att göra utomhus.
Till exempel studsmattor, tält, utelek, picknicksaker, fritidsutrustning, grillar och cyklar. Det tycker jag hör till familjen.
Ja, just picknicksaker kan jag inte skriva under på. Jag hatar picknick. Men resten av grejerna tycker jag är kanon. Och allt det där kan man ju hitta på Biltema. De har dessutom lanserat en ny tjänst. Den heter Köp och hämta. Och i dessa tider är det ganska skönt att beställa man sina varor enkelt på hemsidan. Och sen inom bara 2 timmar så kan man hämta upp sin beställda vara på ett valfritt varuhus.
Vänta lite. Så har du endast inom 2 timmar?
Ja, precis.
Från att du har beställt tills att du kan hämta upp.
Ja, precis.
Ah, jag gillar vad jag hör.
Det är otroligt fiffigt såklart. Köp och hämta, du går in på hemsidan, du klickar hem 2 timmar senare, plockar upp din vara. Kanske blir det en sån hoppborg om du heter Jakob Ökvist. Eller om du bara lyssnar på Freakshow och vill ha någonting annat, så går du in på biltema.se och väljer det du känner är bäst för dig. Tack för att ni sponsrar Freakshow denna vecka. Ja, men vi fortsätter väl lite på den här resan då, att dela ut råd till lyssnaren. Jakob, du sa någonting om att du hade livstips till lyssnaren.
Exakt. Och till er.
Ja, okej. Okay.
John och Messiah. Mm. Ja, jag upptäckte häromdagen, vi sänder ju nu samtliga... Förlåt? Det var min klocka här. Ja. Ingen
hallå?
Jag har köpt en smart klocka, den är inte alls särskilt smart. Lägg den där.
Det låter som du.
Vi sänder ju faktiskt Mix Megapol och Energy och podcasten Freak Show från ett landmärke i Stockholm som heter DN-skrapan.
Mm.
Och då passerar man ett café när man går härifrån på dagarna. Och där är det ofta, har jag märkt nu, att det sitter folk och fikar och så står det någon och filmar människorna som fikar på det här fiket. Har ni sett detta fenomen?
Ja, så att man glider förbi där ibland och så är det någon, ja men det är någon tv-inspelning eller någonting.
Ja, vad är det? Jag har sett det.
Exakt. Och jag förundras över att jag fortfarande 2020, när jag ser någon som filmar någon, blir så här, nej men, vad händer det här för spännande?
Att den laddningen fortfarande finns kvar trots att alla egentligen idag är sina egna tv-stjärnor då med ja, sociala medier och så vidare. Att det finns kvar en speciell laddning så fort man ser en kamera. Man tänker att nu är det någonting på gång. Det här måste vara...
Nu jävlar, det här får jag inte missa. Här händer det grejer. Här är intressanta personer.
Det är väl lite som att så här, om man kör bil och åker förbi hästar så måste man säga hästar.
Ja, kolla en häst.
Jag kan ihåg när vi åkte förbi när min dotter var liten. Hon var väl 3-4 år. Så höll vi på att vänja henne av dem, att det inte fanns några häxor. Det fanns inga troll. Det fanns inga... ja, men sådana fantasifoster. Och så var vi nere i Skåne för första gången och hon är ju riktigt sån cityunge. Så åkte vi förbi och så åkte vi förbi en kohage. Så sa jag, titta kossor. Så tittar hon bara rakt fram och sa, jag tänker inte titta på det, det finns inga kossor.
Oj, jag tror inte att det finns någonting.
Okay. Så, men det är sant,
jag har slagit hål på alla hennes drömmar.
Det finns inga videokameror.
Nej, men det är som Messiah säger här, att idag går ju folk liksom, du går på stan, då går någon och filmar sin powerwalk och streamar på Snapchat och liksom, så att du borde ju inte bli så chockad av, eller liksom häpen. Skillnad på 80-talet om någon filmade, och då tänker man, nu är det Göta kanal 2 som ska spelas in här.
Nu är presidenten i stan.
Nu är Obama, nu är påven här. Alltså det blir så här, en kamera, varför skulle man behöva filma något som händer? Det måste ju vara något världsunikt, eller hur?
Men det var väl också en del av irritationen, tror jag, som folk kände i början när dokusåporna kom. Alltså att man hade en sån inneboende respekt för filmmediet, för filmkameran. Ja. Så att där folk plötsligt vände de här stora schabraken mot helt vanliga människor. Alltså helt vanliga bartenders i baren eller helt vanliga tatueringsvänner i Big Brother. Så var det som en sån magreaktion att man var sån, nej men vänta nu, varför ska vi slösa film på de här? Det är ingen president. Det är ingen Göta kanal.
Det är inte Loffe.
Nej, men jag tror att det fanns någonting sånt alltså.
Ja, det är absolut rimligt. För jag har märkt nu när jag går förbi de här kamerorna där nere vid kafeterian, så tänker jag lite på hur jag går. För jag tänker att om det här ska visas någonstans så kan det vara bra att jag ser lite bra ut i bild.
Ja, verkligen. Det kan bli ditt break.
Ja, men så är det är väl bara någon så här Dagens Industri som intervjuar någon för deras webb-tv. Så det är det deppigt. Men jag minns också tillbaks. Jag vet inte, vad hade ni för tillval i högstadiet?
Ja...
Gud, jag minns inte.
Man fick ju välja ett ämne vid sidan av de ordinarie ämnena i 7, 8, 9.
Ja, men i alla fall någon gång så hade jag nog någon sån här medieproduktion eller någonting sånt där.
Ja, exakt. Jag valde FTU. Det stod för film, teater och ungdomskultur.
Ja, det.
Ungdomskultur. För att då slapp man tyska och franska och spanska. Så det var så jävla skönt.
Alla de störiga ungarna satt där.
Exakt, de som inte orkar med tyska algebra. Nej. De valde FTU. Och då skulle vi göra, i åttan skulle vi göra en egen version av Jönssonligan som skulle heta Svenssonligan, där skolan då, Björkebyskolan som vi gick i, vi skulle göra en kupp och sno saker inne på skolan. Så vi filmade i 2 veckors tid i skolmiljö. Jag var Vanheden i den här Svenssonpartiet, alltså Ulf Brunbergs karaktär i Jönssonligan.
Du gör ju en ganska bra Brunberg.
Ja, det är lysande. Ja, fast det var ingen parodi. Ja, jag visste. Tycker du om brudar och bärs? Ja, det är härligt. Vi skiter i Brunberg. Men alltså, jag märkte... jag hade inte fått uppmärksamhet på liksom hela 7:an, halva 8:an. Nu var folk jättenyfikna. Det samlades klungor med folk när vi skulle ta våra scener, när vi skulle ta oss in på skolan liksom.
Mm-hmm.
Så kameran hade en magisk liksom touch som gjorde att, vänta nu, varför är de så jävla intressanta?
På den tiden så var kameran en garant för att här kommer importans. Här finns det något att se.
Precis så. Och därför är mitt tips till alla att anställa en kameraman eller kamerakvinna, nu är det 2020, på heltid, som följer den vad man än gör.
Nu är det 2020. Nu får även kvinnor plocka av kameror.
Otroligt. Vad långt vi har kommit.
Det är andra tider.
Ja, det är det verkligen.
Förstår ni att vad du än gör, när du går ner på ICA, det är kanske inte så jävla sexigt att gå där med två skrikande barn. Men har du med en kameragubbe, kamerakvinna, kamerahen, whatever, i släptåg, då kommer folk säga, vänta, pst, shh, nu kommer någon, det kommer någon här.
Vi pratade ju om Lövengrip tidigare, hon gjorde ju faktiskt exakt det här. Hon hade ju med sig kamerafolk var hon än gick. Och det var ju, jag mötte henne en gång när hon hade med sig en sån där fotograf, en personlig fotograf. Och det gör ju någonting alltså. Man blir ju, ja. Du vet, man erbjuder sig att ta en bild och hon säger så här, nej men jag har en som gör det åt mig. Alltså,
ja, det är ju starkt.
Ta bort
du
din,
sjunker ju väldigt snabbt i status.
Ta bort din billiga skitkamera.
Det här ordnar Klasse.
Här finns proffs. Ja, nu är han man igen då, Klasse.
Ja, ja.
Men vi säger att vi har den här Klasse, vi anställer honom. Vad skulle han ta i månaden? 25 000. Det känner du igen på 3 dagar, garanterat, om du har med honom. Överallt. Hämtning på dagis, lämning på dagis. Så här, du kommer till padden, 300 tjommar. Men det är bara en som har med sig kamerateam.
Varför menar du att, varför skulle någon betala mig för att jag filmar på förskolan, menar du?
Jo, men nej, du betalar någon för att filma dig när du lämnar dina barn.
Men hur får jag tillbaka pengarna?
Ja, men det finns ju enorma, alltså du kommer ju framstå som Will Smith. Alltså folk kommer behandla dig, det här är lite som den här The Secret. Du vet, om du tänker på något så blir det till slut visualiserat i ditt liv.
Ja.
Jag tänker mig att John Wilander Lambrell går in på biblioteket vid Odenplan där. Det är ganska tråkig syn att se JVL gå in. Jo, men jag tror inte att det är inget sexigt i dig på ett bibliotek.
Jo, det tycker jag.
Nej, jag tror folk knappt märker att du får nästan gå fram. Psst, hallå. Hallå. Psst. Har ni Camilla Läckbergs senaste bok eller har den kommit ut än? Men om någon innan du går in på biblioteket så här. Action.
Ja, jag förstår att jag är då någon slags Kardashian-figur som ska in och låna
Läckberg senaste. Ja, vad fan är det som händer? Action, här kommer JVL liksom, nu jävlar.
Jag har stått i köplats till Läckbergs nya här i 7 veckor och nu ber jag mig till biblioteket. Ja.
Och så när hon, bibliotekarien, svarar så här, jag vet inte, bryt!
Bryt.
Jag bryter då.
Att kameramannen bryt, vi tar om den, gå fram så backar du och tar om hela din entré.
Han är regissör också i...
Ja, skrikandes, gormande. Alltså det blir som en jävla filmteam.
Ja,
är det härligt?
Ja, det är jättehärligt. Hur, när i det här menar du att de andra på biblioteket plockar fram checkboken?
Du ser inte något monetärt i det här än.
Nej, ja. Alltså, du menar att man sprider en sån är av vikt då?
Att folk ger pengar till det?
Nej, men att jobben kommer liksom att bara blomstra för att det sprider sig.
Om en Baluba-chef får syn på dig så plockar han in dig i en av deras produktioner efter...
Ja, men det är redan en tv-stjärna. Det här är ju bara, det är ett färdigt koncept. Det här är ju bara att lägga in sponsorer.
Det kan nog stämma kanske.
Om vi tänker att Messiah och Kristina har lite fredagsmys, ni ligger och hånglar.
Oj.
Det kanske övergår i sex, vad vet jag, det kanske är fredag, lite rödvin.
Sällan om
jag tror det. Ja, men kanske den här kvällen.
Så kanske.
Och så halvvägs in i samlaget. Bryt!
Vem är det här nu då? Klasse?
Ja, det är regissören, eller Klasse.
Att han vill ha en omtagning.
Jag ska ta den här igen, fast då vill jag ha liksom omvänt. Vi vänder, jag får dåligt ljus här. Alltså Kristina kommer ju se dig som en helt... Alltså det blir, hon får en respekt som hon aldrig har känt.
Men har hon inte märkt Klasse då innan under kvällen? Alltså dyker han upp precis när... Alltså men så här ger en signal och så dyker han ut ur garderoben.
Ja, men det där gäller. Jag tänker på familjen Wahlgren. De har ju lärt sig att leva med de här kameramännen. Bianca Ingrosso sa ju det. De frågade henne, är det jobbigt att ha kameramän? Hon sa, det jobbiga är att inte ha kameramän. Alltså då är livet meningslöst. Allting kommer ju liksom upphöjas också lite som att... Det blir som att livet blir på riktigt först när du har en kamera. Om ett träd faller i skogen och ingen är där, hör man då att trädet faller, förstår ni? Det är den liknelsen jag försöker. När kameran är där så kommer ni leva era liv 100% al dente.
För en aktuell pasta-referens.
Al dente? Ja.
Det finns andra
alltså,
liknelser.
Tuggmotstånd i livet, ja.
Ja, men jag tror att det här kommer ge ringa på vattnet. Det här kommer vara en snöbollseffekt. Ni kommer liksom kunna... Det finns bara... Jag har en liten brasklapp här också. Som har med just Messiah och Kristinas sexliv att göra.
Okej.
Okay. Där måste man ju då också vara modig nog och stå för att visa allt. För att risken är att man blir så kameraberoende. Precis som Bianca sa att mitt liv är meningslöst utan kamerateam. Man kan ju till slut vara så bekväm i kameran att den åker på i alla lägen. Och då gäller det att man kan stå för det. För att jag låg och scrollade i fredags kväll så låg jag i sängen och jag låg och kollade lite på Instagram, och så helt plötsligt så dök upp en bekant, en vän, som tittade på mig med en rödflammig blick.
Oj, okay.
Det var så rörligt. Ja, jag tänkte, oj, vad är det som hände här mitt sent på kvällen?
Och alltså då är det en film då, eller?
Exakt, det rullar igång. Du vet, när man, de här filmerna går igång av sig själv. Man behöver aldrig trycka play.
Nej, precis.
Så då pågår det en livestream när jag håller på att somna. Och den personen, det är full fart. Det är Magdalena Graf som tittar mig rakt i ögonen och ser glad och uppjagad ut.
Ja, kul.
Ja, men så ser det någon till på bild. Man ser från typ halsen ner till naven av vad jag förstår är hennes man som tar henne bakifrån.
Ah. Och det här dyker upp på din Instagram.
Jag tänker att Magdalena Graf har ju tagit steget in i Wahlgrens värld. Hon har ju också skapat en sån här dokusåpa, förstått att kameran är nyckeln till framgång. De har ju en dokusåpa som heter den Systrarna Graf.
Ja, jag vet inte. Det här låter ju som ett konstigt avsnitt av den serien. Alltså,
men jag tror att hon kan inte längre göra någonting utan att det filmas. Då har det inte hänt.
Ah.
Därför så drar hon igång en kamera och ska filma. Av misstag tror jag att hon råkar dra igång då sin Insta-kamera. Du vet, man är glad, man har druckit lite vin, man hamnar i säng. Det här ska förevigas, annars har det inte hänt. Och så blir det fel, man trycker på fel app. Och så streamar hon ut det här för sina 75 000 följare.
Ja, det är ju genant kan man ju tycka. Om man tycker sånt är genant.
Ja, om det var misstag så måste det ju vara jobbigt. Alltså det är jobbigt att lägga ut vad som helst av misstag.
Det är det jag inte vet. Jag tror att hon, alltså i och med att hon är kamera, eller man blir kameraberoende, vilket då är bra i vissa sammanhang, men det gäller att stå för det, för att hennes man då, bilförsäljaren, står och stonkar på bakom.
Bilförsäljaren. Det var man en liten... Jaha, han är bilförsäljare.
Och hon vrålar någonting så här: ta mig i svampskogen. Och det är då jag, för min fru börjar titta, vad tittar du på? Hon tror att jag börjar smygkolla porr där sent på kvällen.
Men förlåt.
Och det vill man ju inte skylta med liksom.
Vad sa du att hon sa?
Ta mig i svampskogen.
Mm.
Alltså...
Det är något rollspel, tänker jag. Att hon, Magdalena går och plockar svamp.
Mm.
Det dyker upp en herre, en orienterare kanske förslagsvis. Och... ja, men passa på att ta mig här.
Okej, så att det är en riktig, alltså svampskogen är inte omskrivning för någonting.
Nej, att hon, du menar att hon har döpt delar av sig själv till
svamp. Nej, jag förstod bara inte riktigt, men jag har inte samma relation till Magdalena som du, så.
Nej, men svampskog låter ju inte, eller det låter ju inte som något, ska inte.
Nej, det är sant.
Nej, jag tror att hon målar upp en bild av någon form av naturist upplevelse.
Ja, det är ju fint, det är lite som någon Carl Larsson målning eller någonting.
Men sen var det 75. Ja, en modern sådan. Eller Bauer.
Vad heter han som skriver? Snarare Bauer, ja.
Mm. Då, det är 75 kommentarer, så jag går in och tänker, vad skriver folk? Hej eller hurra, vad roligt ni verkar ha. Nej, folk skriver, vad gör du? Sluta, vet du vad du gör? Du spelar in, det går ut. Alltså folk har panik i hennes följe.
Det är väl fint ändå kanske att folk vill uppmärksamma henne på det här, om det nu är att hon la ut mot sin vilja eller ovetande som att det gick ut.
Ja, men dagen efter så dyker det upp, för de är på ett hotell när den här svampskogsfadäsen händer, så hotell Sture som hon rekommenderar, det är något betalt samarbete.
Vadå, som om det står betalt samarbete ovanför så där?
Svamp. Jag vet, risotto, jag såg inte riktigt.
Nej, men, okay.
För jag var ju chockad. Jag har ju aldrig sett något sånt här live.
Nej.
Men dagen efter ligger en jättefin bild på en scrambled eggs och bacon. Och så står det, herregud vilken morgon. Tydligen har någon jävel hackat min iCloud och sen hackat sig in på min Instagram och därefter lagt upp en film som inte var tänkt att nå allmänheten i mitt instaflöde.
Oj.
Så en jävla otur.
Ja, superdubbel otur ju. Vilket jävla jobb också av hacken då. Att, alltså verkar verkligen inriktad då på
målmedveten.
Att, ja, och nästan som att den visste att det fanns någonting där som sen då de kunde försöka. Ja, jävla, vilken osys.
Nej, men uppfinningsrik. För först, han hackar iClouden, där hittar han filmen. Vad gör jag med filmen? Jag måste lägga den på hennes Insta. Hur fan får jag tag i hennes lösen?
Tillbaka till hackerbordet.
exakt, massa idéer. Svampskog 1, 2, 3. Lösenord. Världens bästa bilförsäljare. Jag har ingen aning om vad hon har för lösen, men han har lyckats med det här.
Vilken mardröm att drabbas av. Det är ju ett jävla allvarligt brott. Det är många i USA som har dömts just för att de har hackat iCloud. Det här stora nakenbildsläckan som kom för några år sedan.
Tur för bilförsäljaren var att hon klippte hans huvud precis vid axlarna.
Så man bara ser en bilförsäljare överkropp.
Exakt.
Hur ser den? Det tänker jag är bra. De känns vältränade.
Ja, lite Chris O'Neill.
Ja, vältränades. Efter att vi gick live förra veckan så kom ju då den här nyheten om Paolo Robertos sexköp i centrala Stockholm. Och det är flera som har skrivit till mig och till oss och på våra sociala medier och sådär under veckan att jävlar vad vi längtar till Freakshow på fredag. Alltså då får vi höra vilka skämt de kan komma med. Nu jävlar ska Paolo få sina fiskar varma. Jag vet inte om någon skrev exakt fiskar varma, jag vet inte om vi har så gammal målgrupp, men
nej, det är inte omöjligt.
Nej, men att alltså att det fanns en förväntan att nu ska vi ta ära och heder av herr Roberto, denna vidriga sexförbrytare.
Blodtörstiga freakshow-lyssnare.
Ja, visst. Och då vill jag redan nu be om ursäkt. Jag är ledsen om vi gör någon besviken, men det kommer inte bli några skämt om Paolo Roberto. För det första,
har inte alla skämt om Paolo Roberto och pesto och pasta redan dragits, ja, men, på nätet?
Ja, men det är ju det jag tänkte liksom komma till. Att för det första har det gått en vecka sedan det här nu. Skämten är ju redan klara. Gud, vad mycket dåliga skämt man har läst. Alltså, människor som aldrig har lyckats med ett skämt i hela sina liv har ändå gett sig på. Alltså, de har känt att nu är det fritt fram här. Nu kan jag dra roliga konnotationer här mellan pasta och Italien och Paul. Alltså det har varit en jävla motorväg.
Har du sett något skämt som innehåller torskpaket?
Jag har sett jättemånga torskpaketsskämt. Ja. Och jag kan inte säga att jag har uppskattat särskilt många av skämten. Alltså, nej. Så här då. Det är ju en sorglig situation såklart. Alltså på alla sätt. Det finns ju bara egentligen offer. Ja, det finns ju då förövaren Paolo. Men det finns ju då offer för sexköpet och kring all sexhandel som pågår, vilket är en sån jävla märklig skuggvärld i Stockholm som man själv aldrig har en aning om att den existerar, men den verkar ju ändå vara väldigt vanligt förekommande om man då följer till exempel han Simon Häggström, den här polisen som jobbar mycket med det här.
Ja, en rättskaffens man.
Ja, men verkligen. Så att egentligen det enda man kan säga är ju, men följ Simon Häggström, @ Simon Häggström på Instagram. Gå in på talita.se. Det är då en organisation som hjälper kvinnor ut i prostitution och människohandel. Och så kan man stötta dem då med ekonomiskt bistånd. Och det är väl egentligen det man kan säga, alltså från vårt håll, att det här är ju någonting man kan göra då för att göra förändring på riktigt.
Jag tycker också att polisen, deras val av namn på den här operationen var ju att de redan där började med memes. Operation Torsk.
Det är väldigt tydligt, såklart.
Ja. Ja,
väldigt tydligt.
Man förstod vad det handlade om.
Ja, det var inga oklarheter. Men då, om vi har nytillkomna lyssnare, vi kan väl bara recappa då det som hände den här senaste veckan, eller det som hände då förra fredagen. För de freakshow-lyssnare som har levt under en sten, det började med då att Paolo Roberto skriver på sin Instagram: jag har gjort någonting dumt som kommer kosta mig hela mitt liv, allting jag har kämpat för. Sen några timmar senare så hade Jenny Strömstedt fått tag i honom. Då genomförde han en intervju i TV4 som lät så här:
vad var det som hände?
Jag har ju köpt sex.
Just det, han har köpt sex. Va? Som att han har råkat gå mot röd gubbe eller råkat lämna tillbaka hyrovideokassetten utan att spola tillbaka den. Han har köpt sex, va? Han har köpt sex. Sen försökte då Paolo själv krishantera sig ur den här krisen genom att göra olika uppdateringar på Instagram. Han gjorde bland annat ett jävligt dåligt inlägg där han liksom bara timmar senare nästa morgon gav tummen upp på väg ut för en ny morgonrunda, att nu ska han jogga sig bort från den här. Alltså att det var väldigt
mycket. Vad snabbt
det
gick.
Ja, men det var väldigt mycket fokus på Paolo själv, alltså att han var offret i det här. Eller det var som att Paolo hade anlitat världens sämsta krishanterare. Alltså, du vet, när man går in på Blocket, man har ont om pengar, man söker på krishanterare och så rankar man listan då från billigast till dyrast. Och så klickar han på den.
Från Paul Ronge och neråt.
Ja, exakt. Och så klickar han på den billigaste. Använd tummen upp, Paolo. Det är ett tecken som alla älskar. Tummen upp, utstråla positivitet och framåt anda.
Åt vilket håll höll du tummen?
Ja, men det är ju, han gjorde liksom alla fel och alla har såklart med rätta då blivit förbannade, upprörda på Paolo över det här liksom. Han döms ju med rätta både då i lagens mening men också i folks medvetanden. Alltså det var ju, alla uttryckte ju samma åsikt, alltså en äckel och...
Men det, alla var ju överens liksom om att det här är avskyvärt.
Verkligen.
Förutom Facebookgruppen Backa Pablo Roberto.
De kunde inte ens stava till hans namn, nej.
Nej, deppigt.
Det är ju trist när man får en Facebookgrupp som ska stå upp för en och så kan de inte ens orka kolla upp rätt stav. Alltså det är ett problem.
Ja, det
är... Ja, det är också ett problem med krishanteringen.
Med sådana vänner liksom.
Ja, exakt. Med sådana vänner, vem behöver fiender? Verkligen. Men det som också hände sen var ju det som alltid händer numera i medierna när någon gör någonting som är fel eller är brottsligt i det här fallet. Alltså det som blir följden, logiken, medielogiken, det är lite samma oavsett om det då är sexuella övergrepp eller mord eller gamla homofobiska tweets som grävs fram. Alltså att alla måste då gå ut och ta avstånd från personen. Över 24 timmar då så måste alla svenska kändisar vara tvungna, de är tvungna då att gå ut och ta avstånd från Paolo. Och det spelar ingen roll om det var gamla vänner eller om det var fiender. Det var liksom alla var tvungna att gå ut på sina sociala medier och säga så här: fy fan, Paolo, ja, vilket jävla svin, jag tar avstånd. Om ni var osäkra på vad jag står i frågan kring människohandel och trafficking och den typen av beteende.
Då vill jag vara väldigt tydlig här.
Ja, och det är ju inget fel i sig. Alltså det är ju fullt rimligt på ett sätt. Samtidigt så blir det ju också någonting, det blir en stämning som sprids. Alltså jag kunde läsa tweets och Instagraminlägg där folk sa, är det någon som vet om Kinsa har sagt något än? Har Kinsa sagt någonting om Paolo? Och Kinsa hade inte sagt någonting. Och sen då, efter många om och men så la Kinsa ut någonting, de tog avstånd från Paolo, då kunde alla andas ut. Och det är ju någonting märkligt med ett samhälle.
Du menar att fram tills man tar avstånd så står man bakom i stort sett?
Det är ju lite andemeningen som ändå är numera i den här medielogiken vi har. Det är någonting lite märkligt med ett samhälle där folk bara går och väntar på och får höra vad olika bloggare eller komiker säger om aktuella nyhetshändelser. Jag är inte säker på att det är det optimala samhället alltid. Alltså man närmar sig ständigt den där gamla ståupprutinen som vi har spelat upp här några gånger där Dave Chappelle, han uppträder efter 9/11 och då berättar han att det rapporterades på nyheterna efter att planen har flugit in i World Trade Center, så säger de på CNN att alldeles strax så får vi ett uttalande från rapparen Ja Rule.
Vad kan han tycka om det här?
Och Chappelle är väldigt tydlig med, jag vill inte höra vad Ja Rule säger.
Stop worshiping celebrities so much. Just don't listen, pay attention. I remember right around September 11th, Ja Rule was on MTV. That's what they said. We got Ja Rule on the phone. Let's see what Ja's thoughts are on this tragedy. Who gives a fuck what Ja Rule thinks at a time like this, nigga? This is ridiculous. I don't want to dance. I'm scared to death. I want some answers that Ja Rule might not have right now. You think when bad shit happens to me, I'll be in the crib like, oh my God, this is terrible. Could somebody please find Ja Rule, get hold of this motherfucker so I can make sense of all this. Where is Ja? Add me Ja Rule.
Världen har gått under. Men fan bryr sig om Ja Rule?
Vad säger du, Ja Rule?
Vad sa Ja Rule?
Word up.
Ja, men han tog avstånd från det som hade hänt.
Ja.
Bra.
Ja, men han stod inte bakom terrorism. Nej. Eller massmord.
Nej, det var ju bra.
Ja, det är ju väldigt bra. Och folk säger också sådär att nu kommer Paolo komma undan med det här. Alltså folk kommer glömma det här snabbt. Paolo kommer inte få något straff för det här. Och så tänker man bara, men är det någon svensk person någonsin som har blivit dömd så hårt i det svenska medieklimatet som Paolo Roberto den senaste veckan? Alltså jag menar, alla har tagit avstånd. Han har förlorat alla jobb. Vad fan, till och med Kiki Danielsson vaknade en dag och postade en sån kräks-emoji på sin Instagram. Vakna Kiki! Folk tror att du för människohandel och hon slänger sin matlåda åt sidan och går upp och spyr på Instagram. För det är matlåda. Så man måste. Ja, men det är väl rimligt att hon har. Ja, men det är väl rimligt att hon har lite mat i en låda. Och Paolo förlorar ju då med rätta alla sina jobb, så man kan ju inte säga att han inte har förlorat något. Det toppades ju på något sätt i veckan när Paolo Robertos eget matmärke Paulos gick ut och sa, vi har ingenting att göra med den här Paolo.
Men vilka är det fler på Paulos matmärke Paulos?
Det är så jävla
mörkt.
Ja, så jävla mörkt.
Vi har ingenting att göra med Paolo. Vilken Paolo? Han på paketet.
Han vars namn är i vår logga.
Jag menar bara att
han som startade varumärket.
Jag menar bara att då har man ju förlorat, då är det ju över, då kan man ju inte
starta. Ja, när inte ens de backar, då är det tufft alltså.
Ja, men då vet man ju att den här jäveln, den här italienska sexköparen, han har ju förlorat ganska mycket, både då i folks allmänna åsikter och jobbmässigt, så att, och i laglig mening. Så man kan ju säga att han har ju dömts då med rätta väldigt hårt. Det är svårt att hävda att han inte har fått något straff.
Jag såg att prins Carl Philip och prinsessan Sofia hade sparkat honom från deras stiftelse med citat: hans agerande går inte i linje med våran stiftelses värdegrund.
Nej, och det gör det ju verkligen inte. Alltså,
nej, jag har inte läst deras värdegrund, men troligtvis står ju inte någon, i någon parentes.
Vi tror på människohandelskraft.
En gång, ingen gång.
Det står inte, nej. Nej, det vore ju högst osmakligt.
Ja, och lite uppfriskande.
Jo, fast osmakligt framförallt.
Ja, absolut.
Ja.
Men oväntat.
Oväntat, ja, är ett bättre ord i kungens och prinsens dyslexifond. Om de försöker motarbeta läs- och skrivsvårigheter.
Var det de som startade den här Backa Pablo?
Nej. Nej, jag tror inte att det var det. Men då så blir det precis som i MeToo ett väldigt personfokus som såklart fyller sin funktion, men ofta i längden blir lite enkelspårigt. Alltså, ja, vi måste peka ut förövarna. Men sen då, lyft blicken. Ja, fördöm Paolo, den här jäkla sexbrottslingen från Sicilien. Men sen, höj blicken. Stötta föreningen Talita. Följ Simon Häggström. Läs mer om sexhandel på Instagram. Gör någonting som är mer. För det är väldigt lätt att bara fokusera på ett känt ansikte, en känd nuna, och sen tänka att man har på något sätt rökt ut problemet. Så är det ju inte riktigt det fungerar med djupgående strukturella problem. Så därför blir det inga skämt om Paolo i Freakshow. Jag kan bjuda på ett. Eller det är inget skämt. Okay, men det är mer,
han har ju folk krävt,
ja, jag vet,
någonting,
ja, exakt,
tror jag.
Exakt. Det här är mer en diss då av Paolo.
Okej.
Okay. Alltså, det är mer att jag slår honom där det gör som mest ont för honom.
Aha.
Alltså att kalla honom kvinnohater eller något sånt där, det tror jag bara han bär med den äran. Alltså det tror jag inte fäster alls på honom.
Nej.
Men däremot, om jag nämner att jag bara för några veckor sedan serverade en middag med hans pesto genovese, och att både jag och min fru sa: gud vad äcklig den här var. Alltså den var vidrig. Den var,
oj.
Ja, den var syrlig på ett sätt som jag aldrig vill att min gröna pesto ska smaka.
Jag förstår, den är väl också lite dyrare än andra pesto.
Nej, det ska vara en premiumprodukt.
Var det bittra pinjenötter? Eller
nej, men jag vet inte vad fan han hade gjort. Det var, alltså, jag var beredd att ta avstånd från Paolos varumärke bara
veckor,
av den anledningen.
Flera veckor innan?
Ja,
det var före din tid.
Ja, man skulle kunna säga att jag gick i bräschen där.
Jag förstår.
Ja.
Du anade något.
Verkligen. Så ända sedan den dagen äter jag bara min pesto genovese fortsättningsvis från Barilla. Alltså Barilla, det är tur att Barilla-cheferna i Italien i alla fall inte har något smuts i bagaget. Där känner jag att jag kan äta min pesto med heden i behåll.
World's largest pasta maker in decidedly hot water for some controversial comments made by its chairman. Barilla now getting heat and facing a boycott because the boss said he would never use a gay couple in ads. It sent the social media universe into an absolute firestorm yesterday. ABC's Paula Ferris has the story.
With natural, if you've ever cooked spaghetti, Barilla pasta cooks right every time. Chances are you've had one of these iconic blue boxes in your cabinet. The choice of Italy. But this morning, Barilla, one of the world's leading makers of pasta, is finding itself in hot water after the head of the family-owned company told an Italian radio station his company would not feature same-sex families in its ads, saying that if gay customers don't like it, they can, quote, eat someone else's pasta. Guido Barilla says the backbone of his 136-year-old brand is its family image, which he defined as a husband, wife, and children. Within hours, anger on social media reached a boiling point. Model Chrissy Teigen, the wife of singer John Legend, tweeted, "Yikes, bye-bye, me using Barilla." And this morning, a Twitter hashtag for a boycott is trending worldwide. For Good Morning America, Paula Ferris, ABC News, New York.
Many are eager to see what is going to happen with the bottom line with all this.
When this hit social media yesterday, it lit up. It broke Twitter, and rightfully so.
All right.
Fan också. Det blev inga skämt om Paolo denna vecka, men det blev skämt om lite annat i alla fall. Det var ju fint att kunna bjuda på det. Freakshow fortsätter tuffa på likt det tåg det är. Ett nöjeståg genom den tunnel som är svensk nöjes- och underhållningsindustri. Vi är tillbaka nästa vecka. Hoppas ni har en fin vecka tills dess. Vi hörs, ha en trevlig helg nu. Hej hej!
Hej då!
Bryt!
Har du filmat det där nu?
Ja, ja, kameran. Klasse är här. Vi kommer över.
Hej då.
Hej.
Hej.